Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är 2 timmar lång och den får du på patreon.com/gottsnack. På Instagram heter vi gottsnackradio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster.
Onsdag 31 mars klockan är 7. Chock- och anknytningstraumaterapeuten Pauli Marsen om att inte ha tänkt en tanke sedan 1998. Kulturonsdag med Essie Klingberg om norska ungdomsserien Delete Me. Sören Olsson om SVTs censur av Bert har sålt 10 miljoner böcker. Nya Bert-serien. Vilka råd han ger ungdomar med författardrömmar, ängsligheten och lättkränktheten i samhället. Och så lyssnar vi på eventuellt problematiska soundbites från de censurerade Bert-avsnitten som tagits bort från SVT Play. God morgon.
Tjena tjejer. Superrunkaren kring året.
Inte okej. Det här är en fläckmössero.
Klockan har blivit 8:02. Det är Fanny Klefelt, Jesper Ekstedt och med oss på en så kallad länk legendariska författaren Sören Olsson. Sören, hör du oss?
Jag hör er.
Oj, vad bra vi hör dig.
Hej Sören.
Wow.
Hallå där.
Och här är Fanny.
Hallå.
Hej. Hej.
Sören, kan vi börja lite grann innan vi börjar, eller vi kan börja med att du har skrivit Sun och Bert och sådär, men det vet ju alla. Men jag tänker att, visst är du och Anders som du har skrivit böckerna med, ni är kusiner.
Precis, vi är kusiner. Man kan ju inte välja sin släkt, vet du. Så, att...
så blir det att ni skrev olämpliga barn. Nej, jag ska bara. Men hur gamla var ni då när ni kände att fan, det, vi har ju någonting här?
Det vet vi fortfarande inte. Alltså det har ju bara gått på glädje och berättarglädje. Första boken, då var jag 19 och Anders var 20. Och vi gjorde egentligen mest radioprogram, så det var ju det som var vaggan till allting vad vi skapade.
Och vad var det då för något då? Var det Sune då, eller var det Bert, eller var det något annat?
Vi började med Sune, ja, precis. Vi började med Sune, och det blev ganska snabbt populärt för att det var någonting så ovanligt som en kille som hade ett känsloliv. Det fanns inte så många böcker som tog upp det temat på något sätt. Så att det var ju någonting som inte innan dess hade funnits. Ja, man kunde väl vara som kille då, så i barn- och ungdomslitteratur, så kunde man väl bli arg om man missade målet i fotboll, eller om man blev glad om man gjorde mål. Men det där med kärlek och känslor på det sättet, det fanns inte i den typen av litteratur då.
Vad heter han?
Du skapar ju...
Jag vet inte, Åshöjden, vad heter han? Blåbärskungen hade ju inga känslor. Alltså, eller de här...
Nej, precis. Bagarn och Edvard och de här. Ja. Nej, det var inte så mycket...
Vad affekter bara, killar.
Inte Joel.
Ja, nej, men... precis.
Men då så blev det Sune.
Ja.
Och vad,
hur fort gick det för Sune att ta fart liksom?
Hur fort gick det för Sune? Nej.
Så här, vi började ju 1983 skriva första radioserien. Sen så kom den ut som bok 1984 på ett litet bokförlag.
Mm.
Och sen så var det väl egentligen, vad skulle jag säga, 86 tror jag det var. Då gjorde vi den som en tecknad tv-serie. Med, det var egentligen bara stillbilder och sen Anders berättar röst som läser Sune då. Och då började det hända lite grejer. Sen så gjorde vi ju Hemliga by 1987. Hej, hej, hemskt mycket hej. Och då blev det liksom mer uppmärksammat rent nationellt att vi även gjorde de här Sune-berättelserna. Och sen kom då Berts dagbok 1987, och då var ju bollen i rullning så att säga med både Sune och Bert.
Mm.
Men var du avundsjuk? Var du lite sur på att det var Anders som fick vara facet utåt? Eller i alla fall rösten utåt? Hade du velat ha liksom vara lite sur?
Nej, men vi har alltid delat upp det där. Jag läser ju Bert och jag läser Håkan Bråkan och Anders läser Sune och Tuva-Lisa. Vi har lite olika berättarröster sådär, så att det följs även naturligt att någon skulle ju läsa det. Från början, alltså allra första Bert-avsnittet när vi gjorde det för radion, då fick vi backning för att jag hade så mycket dialekt, så mycket Karlskoga-dialekt, så att radiochefen förstod inte vad jag sa, så att jag fick gå hem och träna bort lite dialekt.
Hur kunde det låta då?
Ja, men jag pratade ju mer Karlskoga-dialekt då på den tiden. Så det var lite bredare. Men ja, nu överdriver jag lite grann.
Ja, en riktig bondlur.
Ja, precis. Och det passade kanske inte så mycket på att då lyfta fram figuren Bert då. Han skulle vara lite mer... så lite dialekt som möjligt.
Han var lite, det känns som att Bert är lite mer Stockholm än vad Sune är ändå.
Nej, det är det egentligen inte. Så är det inte. Utan både Sune och Bert lever ju i ett universum som påminner väldigt mycket om där vi själva växte upp i Karlskoga och även i Örebro.
Mm.
Bert bor i en stad som heter Öreskoga just av den anledningen. Så att vi har ju placerat dem i någon sån här mellansvenska städer, både Sune
och hur var stämningen i de här städerna? Var de, alltså jag tänker... värderingsmässigt och idé historiskt.
Ungefär så. Som vilken mellansvensk stad som helst som utvecklas, det gör ju alla samhällen liksom. Det gör ju naturligtvis Sunes och Berts universum också på många sätt.
Men jag undrar sen, för det har ju kommit fler böcker, till exempel Immanuel i en bok. Så som ni har skrivit, som jag har läst mycket när jag var lite yngre, kanske 16-17. Och där är det lite sexscener eller sexberättelser och sånt. Hur är, hur är det att skriva som äldre man då? Och skriva liksom sexskildringar om ungdomar? Känns det lite konstigt eller?
Nej, nej, men allting som vi har skrivit, både Sunebert och Emanuel, har ju, alltså, man måste ju alltid bottna saker i sig själv, sina egna erfarenheter och minnen och tankar och känslor och så som man har gått igenom. Och det är det som är det tidlösa i just de här berättelserna, att känslolivet har ju liksom inget bäst före datum, utan känslolivet ser ju likadant ut oavsett om det är idag eller om det är för 30 år sedan eller 150 år sedan. Att vara kär och förälskad eller förbannad eller orolig, nervös, det är ju liksom ingen skillnad. Det är de yttre attributen som ständigt förändras och attityder förändras, men känslolivet, det inre känslolivet, det förändras väldigt, väldigt lite.
Nej, men är det skillnad då när man skriver fiktion för barn och ungdomar? För att mycket av de berättelser som vi vuxna tar del av är ju människor som beter sig riktigt, riktigt illa. Och det tycker vi är spännande och intressant. Och vi kan ju sätta det i en historisk kontext, bla bla bla. Men är det skillnad då? Måste man vara ännu mer varsam med de här grejerna när man riktar sig till unga människor med outvecklade frontallober, så att säga?
Nej, men alltså så här, jag tror att man kan inte snegla för mycket på hur det här ska landa i en publik. Vi har alltid utgått från oss själva, och vi skriver ju inte, alltså det har ju varit mycket, mycket prat och skriverier under alla år, framförallt när det gäller Bert, att han har nosat på det här med det sexuella livet. Och många recensioner, framförallt sånt som kom från Tyskland, de var ju förfärade över att beskriva saker och ting som, det ska man inte prata om. Och vi tycker, men varför ska man inte prata om att ungdomar börjar intressera sig för det sexuella? Nej, det ska man inte prata om, det ska man gömma undan.
Men varför, vad var deras argument för det?
Vadå? Varför det var?
Vad var deras argument för det? Var det bara att de var obekväma, eller vad sa de om det liksom?
De var obekväma. De tycker inte att man ska prata om sånt överhuvudtaget. Det är någonting som man ska sköta själv och diskutera själv. Det ska man inte göra i barn- och ungdomslitteratur. Och det, alltså, den där moraliska aspekten på saker och ting, den är ju ganska intressant. Den har förändrats till viss del, men den finns ju fortfarande kvar, en sorts sån där moralfilter över saker och ting, att så där ska man inte göra, och så där ska man inte säga, så där ska man inte bete sig, eller det här ska man inte diskutera. Och det är ju någonting att jag tycker att man som kulturarbetare, så måste man ibland få stretcha de där gränserna och testa, jag menar, hur landar saker och ting i det här liksom. Redan när vi gjorde Sunes jul, och alltså den var ju en det var ju ett sånt projekt som vi gjorde när det var egentligen tänkt att göra en annan tv-serie eller en julkalender det året. Men så fick vi uppdraget på rekordtid skriva den här julkalendern. Och då fick man ju slippa väldigt mycket av de här filtrerna och den här censuren och vissa saker. Alltså vi klarade oss igenom den där censuren på grund av att det fanns inte tid att hålla på och gå igenom allt manus och allt inspelat material, varav i ett avsnitt när pappa Rudolf svär något så in i helvete när bilen inte funkar och så vidare. Det skulle aldrig klarat censuren då, och inte idag heller. Men då var det ju just för att, ja, men vi fick faktiskt testa på att stretcha de här gränserna för vad som är okej, vad som man faktiskt kan göra.
Vad sa Rudolf
då? Och det har ju blivit, när han blev förbannad. Helvets förbannade jävla biljävel, varenda jävla gång den här biljäveln ska, och så vidare. Aha. Så han drog ju på riktigt rejält där då, när bilen inte startade.
Okej,
okay,
men det var inte fittbögbilen liksom.
Nej, det var inte så mycket så då. Alltså, det var sådana där uttryck som kanske inte var så.
Men hur hade det låtit idag då?
Jag tänkte precis fråga det.
Hade låtit förbannade bilhor? Alltså, hur hade det låtit idag?
Ja, det är ju svårt att säga exakt hur Rudolf skulle låta idag. Men
alltså, ja, du kan ju faktiskt svara på det, Sören.
Jag upplever att du kränker mig för att du inte startar dumma bil.
Dumma rasistbil.
Plåtskrälle.
Ja, precis. Nej, men det,
miljöbov. Ja, Felix, nu kommer vår praktikant Felix sätta sig vid en av våra mikrofoner för att kontextualisera de här illarna.
Det här är ett av de två avsnitten som har tagits bort av SVT. Det är två avsnitt, avsnitt 3 och 4 från första säsongen.
Mm.
Och avsnittets synopsis är som följer att Bert ska på en klassresa och kommer på idén med att de ska ha en välgörenhetsgala och för att samla in pengar. Och första illen, vad är det den heter?
Bert Hor.
Ja, det här är första scenen efter en dagdrömsscen.
Okej.
Okay. Alltså, vi kan låta tjejerna sälja sina kroppar. Jag är världens hallig.
Du, det vore väl bättre ifall vi sålde din fula kropp. Den vill i alla fall ingen ha.
Brudan, det är jävligt många som brukar köpa min kropp. Kolla in ballen, va?
Vi ska inte ha något uppträdande här, inte.
Och där börjar
jag tycker det här är jättekul.
Ja, det är Bulten.
Jag tycker det här är toppen manus, måste jag säga.
Nej, Klimpen. Det är Klimpen som säger det.
Det är så här det ser ut där ute.
I sugen.
Ja.
Den där sekvensen vet jag inte om den har varit så debatterad.
Nej, exakt. Men vi har några till.
Det där är väl ändå ett exempel på hur det... Alltså, det där är ju ett exempel på hur det ibland kan låta ute i klasser. Och det kan du göra fortfarande än idag. Alltså, killar och tjejer och att de tjafsar och bråkar och sexuella liksom... trakasserier åt bägge håll, alltså både killar och tjejer, och att de är tuffa och tjejerna står upp för sig och killarna för sig, och att det bråk, tjafs.
Absolut.
Vi lyssnar på ett exempel till då, pensionärer.
Jag tänkte, den måste kontextualiseras också. Men jag tänker att vi kan betygsätta de här liksom, hur bra man tycker de flyger idag. Liksom, från liksom, flyger högt till
Hor tycker jag var 5
till Malaysia.
Ja, men jag tycker ändå att tjejerna stod upp och sa vi kan sälja din fula kropp.
Ja, den är jättebra.
Den flyger idag.
Och sen den här måste kontextualiseras, för den här mer visuell. Det är Henry Schiffert som leder en gameshow där man gör narr av pensionärer.
Okay.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till kvällens stora evenemang. En välgörenhetsgala till förmån för pensionärshemmet Terminus. Ring till det här numret. Ring och skänk era pengar till de gamla, till de behövande. Låt de sista
välgörenhetsgala.
Och här kommer han på idén med välgörenhetsgala.
Men som sagt var, vår mod är en
och sen börjar pensionärerna sno kaffet. Och, så det var ju två grejer att dels att pensionärshemmet hette Terminus, som att de ska bli Terminator, och att pensionärerna börjar sno åt sig kaffe då.
Men det var väl jättekul.
Det var ju asroligt.
5 av 5 också.
5 av 5, okej. Bög Bellman, behöver vi kontext där?
Ja, nu är vi på själva talangjakten och Klimpen ska köra stand-up.
Det var Bellman, en tysk Adolf Hitler som skulle pissa i kors.
Det är Klimpens farsa som skrattar.
När Adolf Hitler skulle pissa ville han inte visa snoppen, för Bellman var bög.
Jag tror vi måste visa i vårt program.
Jag blev spådd i tarotkort för inte så länge sedan, bara några helger sedan.
På en fest eller hos en tarot?
Nej, inte hos en professionell tarotperson, utan mer av en...
Chakal var på Nöjesguiden. Hallå, kika, döden.
Ja, det var faktiskt, det var Ebbis som hade börjat med det. Emily Roslund, som hade med sig sina kort och körde.
Berätta.
Ja, men, ska jag berätta? Jag vet inte om jag har något mer att säga. Man kunde antingen få någon så här generell spådning.
Spådom,
ja. Eller så kunde man ställa en fråga som man fick konkret svar på.
Mm.
ja. Ja, men sånt där tycker jag liksom, som hobby betraktat, är det ganska kul.
Mm. Alltså jag tyvärr, jag gjorde en så intervju med någon spåkvinna och pratade med henne om liksom, ja, men hur det var hon, att folk kunde bara droppa in och spå. Och jag var så här, men hur blir det om du ser något hemskt? Liksom, hur tar folk det? Och bla bla bla. Hon bara, men jag säger inte det till dem då.
Nej.
Jag bara, okej. Okay, men hur ska man, vad är syftet då? Om jag är så här, du spår mig. Men du kommer bara säga om det är bra. Och annars, om det inte är det, kommer du säga ändå att det är bra.
Mm.
Då är det ju 50-50. Då kan jag ju lika gärna gissa själv. Mm. Eller vad menar du? Det är helt orimligt. Och sen gick, spådde hon mig. Och det var 2016? 15? Det var typ på våren där. Och var såhär, okej, men berätta hur min sommar kommer bli. Mm. Hon bara, fantastisk. Det här är kärlekens sommar för dig. Oj, oj, oj. Det kommer bli så bra för dig.
Du har... träffade du Victor då, eller?
Nej, min pappa dog.
Ja.
Och då kände jag också att jag bara, det var såhär, typ 6 veckor senare som jag bara, nej, jag tror inte på det. Nej, jag gör faktiskt inte det. Det där måste varit. Nej, jag gjorde det innan.
Men vänta, fan, vänta, menar du nu att Twitter säger att du tror inte på spåtanter?
Jag ville bara förklara att jag tycker att det finns ingenting i det som är legit.
Nej, också,
inte
är
det, ens som själva nej, tror
i,
vi på
i det här klimatet som är det med seanser och det är spådomar och det tarot som ändå råder lite grann i media Stockholm.
Mm-hmm,
tycker jag att det krävs att man sätter ner foten lite grann. Faktiskt.
Jag vill ju vetenskapen.
Jag vill ju för sig ta hit att det ska komma en sån som spökpratare, medium.
Men, ja, men du det, är ju besatt av allting som är läskigt, Fanny.
Ja, jag vet. Ska det vara så spännande?
Nej, det är inte bara som religion. Folk tror på någonting för att de mår bra av det.
Ja, exakt.
Och det, väljer att tro på någonting.
Man kan ju tjäna pengar på det sättet, tycker jag.
För det är inte kyrkan.
Ja, precis. Ingen har någonsin tjänat
pengar. Men det är väl ingen här som är för kyrkan?
Nej, jag bara tycker att det är bara
så himla. Jag är för kyrkan.
Jo, men det är väl ingen av oss som är liksom superpro att de tjänar pengar på folks.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrad av Mindler.
Jessica, det måste...
Lövengrip.
Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta, snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt, det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha Slam här som är queen av möten, men,
men hur,
jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå, ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Direkt, kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En pappa, eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250. Det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan fråga om det.
Om du har ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe. Ja,
det är skönt. Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga.
Ja,
när man
precis
måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen. Så här. Mm. Det flög inte riktigt med Kerstin, för att testa Lena.
Ja, eller Rolf. Liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur? Och det är Ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader. Bara för att det är otroligt mycket smidigare. Och det är typ det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Ja. Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård. Men det är långa köer.
Vårdköer.
Vårdköerna, nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar. Alltså det är så här, nästa tid, 15, om 15 minuter. Alltså det är, detta,
det är otroligt.
De är som på jour hela tiden. För att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att...
Det är bilköer till psykologen eller?
Exakt. Det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Ja. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla... 18 år och uppåt. Det är vuxenpsykologi. Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mindler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Kan de säga ja eller nej? För de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mindler-appen, sök vård, be om hjälp och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mandler.
Verkligen, stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Mandler.
Tack för hjälpen.
Tack. Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner. Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda. Det är alltså en revolutionerande produkt, på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Exakt. Jag tänker framförallt på klimatet.
Ja. Och det här är
lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar. Mm. Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken, som du har gjort, vi har alla gjort det.
Och
hela
tonvis med plast.
Hello. Ja, tonvis med plast.
Och man har ju gått till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej.
Vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska. Och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare. Och så fyller man bara på med vatten. Och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan Sini. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det är inte bara det. De är liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Mm. Som så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt. Men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett.
Mm.
Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara... Pff, man torkar bort det liksom, det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det, det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Städan. Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Då ska jag precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså, du får ett startkit, vi har på vinden.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki, norr om Åbo.
Oh.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte som det här kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat. Jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt, helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska jag sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
olycka.
Nej. Nej. Nej, det sätter jag ner foten.
Det är
bra, Rina. Starkt.
Att tjäna pengar på att ge folk hopp och mening, det är väl fint.
Ja, alltså... Jo, men då säljer man avlatsbrev också för att liksom bekosta skrytbyggen. Alltså...
Gör man det i förtroende?
Nej, idag gör det inte det. Men det är ju den typen av liksom, verksamhet kyrkan ägnar sig åt.
Ja.
För att man ville få in pengar som alla andra organisationer egentligen.
Mm. Sen är det var en annan tid.
Ja, sen behöver inte allt vara dåligt heller. Men det finns ju också någonting jävligt farligt i att man kan tjäna pengar på att människor söker sig till saker. Mm. Där får man vara väldigt försiktig, tror jag. Med,
Men inte allt att tjäna pengar på att folk söker sig. Vad säger din fotbollsklubb eller nikotin?
Väldigt antikapitalistisk eller? Kritik du kommer med här, Jesper.
Jo, men det är väl också att det ska finnas spelregler. För att det är inte liksom en transaktion på det sättet. Utan transaktionen är att du betalar för att du ska få Guds förlåtelse och Guds kärlek. Men, du får inte tillbaka en vara. Alltså det är
nej, jag tänker att man alltid köper en idé av någonting mer än vad man köper själva produkten. Typ. Det är det som också är så här, varför folk köper en väska. Typ. Varför folk köper en så jättedyr Louis Vuitton-väska. Det är så här, egentligen är det bara tyg.
Inte materialet.
Ihopsytt liksom. Men de här, man har ju olika idéer om varor.
Vissa varor kan vara så. Men sen kan det också vara så att en Red Bull är ju god till exempel. Tycker jag.
Absolut.
Sen kan det också vara idén om att det är lite premium i den här burken. Och att det liksom...
Slim. Slikan.
men i kyrkan och spå, då är det ju ofta människor som söker tröst. Och söker liksom... Och som kanske är...
Fast jag söker tröst när jag köper en väska också när jag tänker efter.
Ja, så jag tänker att... Alltså, Marx pratar ju mycket om att det finns två olika sorters värden på varor. Och det ena är då liksom... själva vad man behöver av produkten. Alltså,
funktionen,
liksom. Och det andra är mer någon sorts idévärde. Jag tycker det finns väldigt många grejer som bara har det ena, liksom. Eller som att typ så här, köpa... tarotkort liksom. Det har ju mer bara alltså, eller en trisslott alltså typ så här, man tror inte att man kommer vinna, men man är ändå beredd att betala 30 kronor för att man ska få ha det lite spännande.
Men skulle inte då, för det är det jag tänkte på, att jag ångrade mig lite, för att jag förstår att så här, okej, nej, jag tror inte egentligen alltså på ett så intellektuellt plan att medium pratar med spöken.
Nej,
det förstår jag ju. Men om jag träffar ett medium som skulle säga till mig att hon pratar med ett spöke och får det att kännas legit, så hade jag nog känt att det var på riktigt ändå. Och att det faktiskt hade kunnat ge mig någonting som ändå övervinner det, alltså dåliga, alltså själva bluffgrej-aspekten av det, för att det ändå ger mig någon typ av positiv grej, och då känns det mer legit. Och då har ju den kanske mer alltså det funktionella värdet, eller?
Ja, du går på en fotbollsmatch och köper en biljett och känner i stark gemenskap och samhörighet med de här människorna.
Ja.
Den kan också bara vara inbildad. Men det känns på riktigt.
Ja, du får ut,
men jag säger inte att jag är emot varken kyrkan eller tarot eller medium eller vad det kan vara för något som kanske är lite svårt.
Och jag var emot det först, men jag ångrade mig nu när vi pratade.
Nej, men jag är inte perfektion emot det. Men jag tycker man ska ha ett vakande öga mot det. Eftersom det riskerar att människor blir utnyttjade. Vilket vi kan se bland liksom, sekter och annat som är produkter av...
Sådana här medium som ska vara med i polisutredningar och grejer.
Ja, men det är ju bara att lägga ner. Alltså,
det är så
de är så jävla usla inte. Också. Ja. Alltid dåliga.
Det har aldrig funkat. Jag förstår inte
att man fortsätter. Jag ser att det är ett ben i skogen. Ja, det är väl klart så. För att det ligger liksom älgkadaver i skogen också. Alltså, ja. Det där är ju bullshit. Men, jag har sagt, inte mot det på definition. Men jag tycker man ska ha ett... Var väldigt vaksam. För att människor inte ska bli utnyttjade i... av det där. Och det, på ett sätt är det samma som att människor köper...
Men jag tänker att även om människor blir utnyttjade, om de mår väldigt, väldigt dåligt och mår bättre av någonting fast det inte är sant, spelar roll om det inte är sant.
Nu inser jag också igen.
Ja, men alla mår ju inte bättre av det.
Nej, men vissa om de gör det.
Jo, men så kan det vara. Men väldigt många mår ju sämre också. Väldigt många blir inlämnade i liksom Jehovas, och det kan vara jesuiter, det kan vara vad som helst egentligen.
Men jag tänker att många människor måste också må bra av det, för de är i det.
Ja, men också att de liksom,
de vet kanske inte bättre.
Nej, och då kan det inte spela någon roll. Alltså, du kanske inte vet bättre än att snus är dåligt för dig, men du mår bra av snus. Alltså.
Så tänker jag på den här sekten när det var en sektledare som opererade på levande människor. Och att de bara låg kvar helt för att de hade valt det själva. De tyckte att det var bra.
Ja.
Då var det ju inte, det var ju inte bra egentligen.
Nej,
eller?
Precis. Alltså jag tänker att det beror lite på vad man har för människosyn. Eller så här, om man tycker att människor ska få välja helt själva. Typ oavsett om det de väljer är dåligt för dem. Liksom.
Mm. Mm. Men det är det som är bra och dåligt för någon.
Ja, precis. Och jag tycker också att det är svårt. För att som i fallet med typ om folk väljer religion. Liksom, eller så här, då kanske man kan argumentera för att, eller vissa så här, sektor och sånt. Att det är väldigt dåligt för någon. Men att om den väljer det själv så måste den få göra det. Men jag tycker att det är liksom så enkelt att man väljer något själv. Liksom.
Nej, men
det är så mycket som påverkar.
Men heroinister, ja, jag vill ta en till spruta. Ja, men du kommer ju inte må bra av det.
Ja, precis.
Det finns ju ett annat liv där. Men just där här och nu så är det det du vill. Och då är frågan, ska man sätta sig över folk och säga stopp och blöj.
Man är aldrig en neutral agent i världen på det sättet. Liksom. Man kan fatta helt så här, neutrala beslut. Som man alltid påverkar.
Och det är väl där politiken kommer in också.
Exakt.
Att det finns en skala där för hur mycket man ska bestämma och inte bestämma över.
Ja,
helst ingenting alls då. Då är vi tillbaka där igen. Låt staten bestämma allt. Tack.
Ja. Nej, men jag vet inte. Ska staten bestämma allt? Men en del tycker jag ändå.
Staten ska bestämma allt. Och slipper,
tycker jag, vad jag ska äta ner på restaurang tycker jag staten kan bestämma.
Härligt, ja. Det är verkligen.
Gud vad jobbigt det är. Fan.
Det är vidrigt.
Har ni varit på restaurang Tre Vänner någon gång i Midsommarkransen?
Jag borde varit det. Men jag känner inte. Jag bodde där, så det känns som att det finns inte så många ställen i Midsommargränsen.
Nej, det finns typ, det fanns, jo men nu finns det typ tre ställen, okay. Fyra kanske. Det beror lite på hur man definierar Midsommargränsen också, men sen finns fem då, om man tar med. Eller, ja. Men då i alla fall så, det tog nog fan en halvtimme, nej det gjorde det inte. 20 minuter för oss att välja maten då. För att nu kommer någon, tjena. För att, men sen var jag besviken också. För att det hängde såhär, vi fick sitta under tvn. Bredvid två alkisar bordet bredvid. Och det hängde sladdar från tvn. Så tvn håller på att sunkifieras lite för mycket. Tvns usp har alltid varit att det har varit en väldigt trevlig liksom, ändå kvalitetskrog.
De byter namn till Tre Kablar nu.
Ja, de
det på är det den som ligger precis vid tunnelbanan. Eller?
Ja, det är stabil. Där var skjutningar. Det var enda stället i kransen det hände brott på. Där, alltså kriminell verksamhet.
Är det sant?
Varik, ja.
Fan, det ser så himla trevligt ut när man går förbi, tycker jag.
Mm. Jag blev sårbart utan nykter, så det ser väl lugnt.
Nej, men till vänner ligger mitt emot tunnelbanan.
Ja, men...
Ja, och så precis.
Är det det jag menar?
Ja, det menas, ja.
Eller?
Men, jo, men precis när man kom upp också till höger, då låg stabil bara kök. Och där kunde man käka...
Okej, men du är väldigt stabil, jag tänker på.
Ja, väldigt trevlig pizza och sådär kunde man käka.
Okej. Okay. Mm.
Man kunde käka Azteca och AK 47 på samma dag. Så
det kunde man
göra. Essie Klingberg, Kulturonsdag, film och tv, rörlig bild, audiovisuella medier och så vidare.
Och denna vecka via Play. Jag är en man av folket, som jag brukar säga. Nej, men jag har ju sett den här superhypade norska / norsk-svenska ungdomsserien Delete Me. Mm. Har ni kanske... sett något av den på sociala medier?
Vad heter den?
Delete Me.
Jag känner igen det.
Ett ganska så generiskt contemporary samtida ungdomsserienamn tycker jag ändå. Okay. Men den handlar då om en ung tjej som heter Marion som står lite så på tröskeln till sitt självständiga liv. Hon ska ta examen i Norge då, russefirande och så vidare. Och hon har allt, kan man säga. Hon simmar i ett framgångsrikt konstsimslag. När en sexvideo med henne får viral spridning på internet. Den här videon är då inspelad i ett festsammanhang. Och själva akten sker under samtycke. Men en av frågorna som driver handlingen framåt är att man inte vet vem som spridit videon. Mm. Så det är liksom grundfrågeställningen.
Men man vet vilka som bångar till det bingar.
Ja, absolut. Ja. Och det är såklart att misstankarna såklart riktas mot... det är två killar med i den här akten. Då. Men det är liksom... Det är stora frågetecken.
Devils.
Ja, precis. Men så alltså ett annat drag som utmärker själva handlingen är att den är berättad baklänges. Så att det är liksom omvänd kronologi. Och det är lite det här formdraget som jag kommit hit för att diskutera med er idag. För det är ju liksom ett berättargrepp som gått från att vara liksom en gimmick man kan ta till när tillfället uppstår till liksom något som används nästan hela tiden. Det har blivit någon sorts utgångsläge i så här, modern storytelling.
Det var största av allt var väl så. Alltså med,
I alla fall
man får se början eller man, de klipper, det är ju väldigt mycket korsklippning hela tiden.
Precis, och flash forwards och icke-linjär kronologi. Alltså den, det som utmärker den här är ju att det verkligen är omvänt från punkt A till punkt B. Så att det är liksom, först får man se hennes liv i spillror. Och det är inte en spoiler, som att det händer i avsnitt ett. Mm. Och sen avtecknas liksom berättelsen från den punkten fram tills att videon får spridning. Så att den är liksom ganska genomgående icke-linjär.
Mm. Men vad jag tänker, för det som känns som att det borde vara spännande är ju vad som har hänt. Men då vet man det från början också.
Nej, det vet man inte riktigt. Så det är det som är frågetecknet lite. Vad som är, hur själva kvällen utspelade sig vet man ju inte.
Nej.
Så det är ju liksom frågan då kanske som driver handlingen framåt. Men det som jag tänker på när jag ser den här serien är ju liksom att på ett sätt så är det ju ett ganska effektivt berättargrepp i just det här fallet. För att det gör ju att berättelsen om den här videon och videospridningen får lite liksom formen av en pusseldeckare. Alltså det blir liksom mer frågetecken kring liksom vem som gjorde vad. Men å andra sidan så är liksom en av svagheterna när man väljer att berätta en historia på det här sättet, det är också att liksom berättelsen, alltså det är också att man lite riskerar att så här tas ur fiktionen. Alltså det åskådliggör ju för tittaren att vi faktiskt färdas på en transportsträcka från punkt A till punkt B.
Mm.
Och lite det här att det ska vara en berättelse som liksom får avteckna sig på ett liksom lekfullt sätt, tycker jag kan liksom, det försvinner lite när man väljer att berätta. För det blir så himla mycket fokus på just formen och att hålla fokus på vad som hänt och vem som gjort vad.
Mm. Mm. Det blir en hypotes.
Mm.
Att man har ett färdigt, eller man har ett resultat.
Mm.
Alltså man tror att det är ett färdigt resultat. Och ska man egentligen bara bevisa det färdigt resultatet.
Ja, och jag tror att
naturvetenskapligt liksom, duktigt gjort ändå.
Ja, verkligen. Nej, men sen tror jag att liksom missuppfattningen från manusförfattares sida och kanske liksom showrunners sida, tror jag är att man har en föreställning om att det här berättargreppet ska per automatik göra det mer intressant och mer fantasiäggande.
Mm. Det var coolt i Pulp Fiction.
Ja, det var coolt i Momento. Men så tror jag oftare än så att det snarare liksom är att tittaren tror, man tror ju direkt när man får se så här hennes livsstorysbilder, då tror man ju så här, ja, jag vet vart det här kommer gå, jag vet vad som kommer hända. Och sen även om det kanske inte stämmer så tycker jag att berättandet förlorar en del av sin lekfullhet liksom.
Men jag tänker också att det här känns som ett sånt, eller liksom, det känns som att så här, TV, film, serieskapare typ måste ta till såna där, sticka ut på något sätt typ, och så är det väldigt svårt att göra det genom själva storytellingen liksom, eller själva så här handlingen liksom. Mm. Så då gör man det genom det formatet istället liksom. Ja. Att man försöker hitta på något helt nytt typ, men att det också kan bli, alltså som du säger, att fokus blir mycket mer på så här, att liksom, att synliggöra liksom transportationen från punkt A till punkt B mycket mer än typ själva storyn i sig liksom. Eller så här, vad är det som egentligen händer, eller vad vill den här serien typ säga, vad är budskapet liksom.
Ja, men det är en sån gammal sanning inom så här manussvängen att så här, det är alltid berättat, det handlar bara om hur du berättar liksom. Och faktiskt så liksom, intressant nog så det här är liksom inte heller bara en känsla att det blir mer och mer, som du säger, att fler använder det greppet, utan det är också så här. Till exempel Rolling Stones magasin tog upp det i en artikel nu typ i veckan. Apropå då inte den här serien, utan att det är typ bara nu den här påskveckan så har tre separata serier på så här AMC, HBO och Netflix premiär som har exakt så icke-linjär, som bygger på det. Och där så är det ganska roligt, för du intervjuar dem också, så här, manusfattare och showrunners som vittnar då om att så här, det här allt oftare kommer som ett uttalat krav från liksom, produktion eller från produktionsbolag. Särskilt när det kommer till pilotinspelningar. Att det ska vara så här, ja, men för piloten, what if we start at the end? Och sen så är det så här, you're probably wondering how I ended up in this situation. Och sen så är liksom, ska det vara liksom en lätt krok att hänga upp en berättelse på. Men jag tror att så här, Även om, jag vill faktiskt understryka det, att jag tycker de gör det. Det är liksom hantverksmässigt väl genomfört i den här serien. Och det är faktiskt en bra serie liksom. Men det gör också att jag tror man kommer undan med att använda en del andra ganska genomkonventionella berättargrepp. Till exempel så här, det här är ju en historia om så här sexuellt trauma ändå. Då är det ju att hon också håller på med konstsim, och det är väldigt många sådana simbassängsekvenser när hon bara flyter i vatten och har ångest och så här. Det är ju också en ganska så en ganska dammig bild av såhär, det är så syrefattigt och hon har ingen kontakt med sin omvärld.
Jag ser den så tydligt framför mig när någon liksom dyker ner i bassängen och går från att vara så tyst till liksom det där ljudet av att någon bryter.
Och det är starkt. Men jag, med det sagt så vill jag verkligen understryka att jag tyckte att serien i sig är ändå
acceptabel.
Den är bra.
Men alltså, fattar du vad de menar? Alltså, jag, enligt pressmaterialet berättas en baklänges för att undvika moraliskt berättande.
Det tycker jag. Där kunde de gärna lagt till en bisats som man förstår vad de menar. För att jag tror att så här, det är väl om det skulle vara så här. Det som det bidrar till är ju att man inte vet riktigt vad som är sanningen om själva kvällen. Alltså hon säger ju till exempel så här. Hon går till polisen. Det hände ju också ganska tidigt. Men och då är hon väldigt tydlig med att det skedde under samtycke. Liksom. Men det vet man ju inte riktigt om det är en del av liksom hennes sätt att hantera det eller inte. Och jag ska inte avslöja liksom själva hur det slutar.
Men förstår du vad den formuleringen när du har sett serien?
Inte riktigt, helt ärligt.
Men kan det vara att liksom handlingen inte ska fokusera på huruvida så här, det är moraliskt rätt eller fel med typ att sprida en video? Är det det? Eller liksom?
Men det känns så uppenbart.
Ja, det måste vara om det.
Om jag skulle skriva det där pressmeddelandet, om de skulle vara ärliga, så tror jag snarare handlar om så här, den är berättad så för att så här, kidsen tycker inte det är tillräckligt intressant att bara se en så här karaktärskurva utvecklas, utan de måste också bli så här få lite så här storytelling incitament som är så här, och plötsligt så ser vi en flash forward här och här så ser vi vart det ska, att det ska liksom, att det ska bidra till liksom det här att det ska vara så här
flashbackward.
Ja, flashbackward, flashforward. Men det är väldigt... Ja, jag vet inte riktigt vad de menar faktiskt. Med den
var utspelar den sig?
Norge. Jag vet faktiskt inte var i Norge.
Nej.
Men jag frågar
sin bassäng.
Rent praktiskt, alltså är det... Du sa att den berättas baklänges. Så den börjar från en punkt och så rör den sig bakåt. Är det... Eller?
I princip, ja.
Är det, liksom, är det att varje scen kommer...
Nej, inte
efter,
riktigt,
eller?
Men typ. Ja. Ah, okay. Och sen så är det med lite avbrott här och där. Och
det är lite hejsan upp.
Men och det är väl det som jag menar med att så här, det kräver ändå mer av tittaren. Och det tror jag gör att man...
Man är på tårna.
Man är på tårna, verkligen. Och sen så tror jag mycket varför man ändå blir förälskad i typ karaktärerna och så är ju för att det är på norska. Det är ju svårt att värja sig mot det norska språket.
Lite tram. Och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder, en annan fucking moder.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.